Det här är en podcast från heavyunderground.se. Klassikeravsnitt med Heavy Undergrounds podcast är det dags för. Vi är ju på året 1994. Då räknar vi ut att det är 30 år gamla skivor vi pratar om här. Och vi, det är jag, Magnus Tanngren, och så är det min ständiga gäst och kollega, Mischa Sedini. Tjena.
Hallå, hallå, allt väl?
Allt är fantastiskt bra, själv då?
Härligt, jo då, pepp för att prata hårdrock.
Ja, för det här är ju hårdrock på riktigt liksom.
Vi ska... Och nu är vi inne i det riktigt trötta.
Ja, precis. Vi ska prata om en skiva som släpptes den 22 mars 1994. Så att när vi spelar in det här så är det bara med några dagar off liksom på själva jubileet här.
Ja, men faktiskt.
Ja, inspelad förvisso 1993 i Nashville, Tennessee. Vi pratar naturligtvis om Panteras skiva Far Beyond Driven. En skiva som vi ska ta och dissekera i det här avsnittet, och ni som varit med förut vet att vi blandar i er. Det är myter och fakta i en salig röra, personliga åsikter och lite påstådd analys av skivan i fråga.
Kort och gott vår sanning.
Exakt. Finns ju många sanningar om det här bandet i och för sig. På många olika sätt, både bra och dåliga. Vi lär väl komma in lite på det så småningom.
Exakt.
Det är kanske på ytan enkel hårdrock som man skakar huvudet till. Men skrapar man lite på det så finns det saker där att prata om. Men... som vi alltid börjar med avsnitten. Hur upptäckte du Pantera, Mischa?
Ja, men det här är lite roligt, för ett av de få banden som jag inte riktigt har koll på. Jag tror att de har funnits där lite i periferin. Andra har lyssnat på dem. Mm. Jag tror att dit kom i kontakt med dem när jag praoade där på Skitiga duken som vi pratade om tidigare. Det där för vägen i avsnittet. Då lyssnade de mycket på Cowboys from Hell. Jag fastnade inte för det då. Men här någonstans runt 94 så har mina vänner börjat lyssna på Far Beyond Driven. Och den kommer ju ihop lite med ett paket med Burn My Eyes och The Manufactured. Men det tar mig ett tag innan jag liksom snappar upp på det här. Men efter att de har kört det här evinnerligt på fester och så hemma, när man är hemma hos dem och sådär, så börjar man till slut fastna lite för själva hantverket. Och just Far Beyond Driven var den som jag fastnade för först.
Ja, nej, jag såg ju faktiskt Pantera första gången. Jag hade ingen aning om vilka de var innan, men jag var på Judas Priest Painkiller-turné på Hovet i Stockholm 1991. En intressant upplevelse generellt, eftersom det var typ den första spelningen som jag åkte själv till, alltså med en kompis. Jag hade fått körkort och sådär. Så körde man till Stockholm för första gången till Globenområdet då. Utan GPS ska tilläggas vid den här tiden.
Ja, ja, ja.
Med instruktioner från far hur man ska köra. Och ja, det var väl ett äventyr att ta sig dit. Så. Men hur som helst. Annihilator var det första förbandet. Och sen så var det något band som hette Pantera. Och så var det Judas Priest. Vi var ju där för Priest naturligtvis.
Förklart.
Ja. Det kan väl bara konstateras att de som hördes och syntes mest den här kvällen var nog Pantera. För att Pantera 1991 var ju, ja, man kan väl nästan säga att de hade väl börjat pika liksom som band på scen. De hade väl hittat den här som de inte var från början, men det här som man kanske förknippar Pantera med. Phil var extremt konfrontativ mot både publik och vakter. Jag vet att han var väldigt arg på dem för att folk inte fick komma upp på stage dive.
Just det.
Och dessutom var han smal som en sticka och med en lång piska till hår svans som man slog på alla med som han sprang förbi. Och det enda, musiken egentligen, det enda jag kommer ihåg från konserten, det var att Dimebags gitarr hördes överallt. och trummorna. I övrigt så liksom, det var inga nyanser i det här, utan det var bara jävligt högt och jävligt mycket attityd.
Det låter väl lite som Pantera överlag, va?
Ja, precis. Och det de turnerade på då, det var ju Cowboys from Hell. Den plattan då.
Just det.
Sen så måste jag väl säga att den största skivan för mig när det gäller Pantera är ju A Vulgar Display of Power, för att den var ju, den kom ju efter. Och där hittar de ju det som är Pantera-sandet, tycker jag.
Ja.
Och som föregick den skivan vi ska prata om idag. Men den tycker jag är kanske en mer lättuggad platta än den som kom efteråt. Så den är ju den stora skivan för mig när man pratar Pantera. Men jag gillar Far Beyond Driven på väldigt många sätt också. Så det är liksom så min relation med det här bandet startade.
Ja. Ja, det är, och du är inne på någonting som vi kommer att diskutera senare. Det här med att det kanske inte har riktigt har varit så lätt att hålla en relation till Pantera.
Nej.
Det är, men det är
ett svårt band att älska, om man säger så. Eller de har inte gjort det så lätt för sina fans.
Nej. Nej. Det var mycket lättare när man var ung och inte var så, ja, hade så mycket moral i kroppen.
Nej, precis. Ja, vill jag väl återkomma till den frågan. Jag har fått väldigt många, de som har fått veta vilket band vi ska prata om den här gången, har ju sagt det ungefär så. Att älskar skivan, har ganska stora problem med bandet.
Ja,
så.
Ja, men faktiskt så.
Mm. Ja, nej, men tiden, de fick sitt genombrott då. När fick de sitt genombrott, kan man säga, tycker du?
Jo, men de fick ju sin, det här är ett lustigt, för att när man börjar gräva i Pantera, oavsett det för första gången nu eller om det är när man var kid, så inser man ju att Panteras första skiva, Cowboys from Hell, är inte deras första skiva, det är ju deras femte skiva.
Mm-hmm.
Det är deras andra med Phil Anselmo. Men om man räknar som bandet gjorde då, så var ju deras första skiva då, alltså deras femte. Mm. Den kom ju som ett bombnedslag och tog ju verkligen hårdrocksvägen, världen med storm. Och för varje skiva man sen släppte så blev ju liksom bara den här vågen större och större. De hade ju verkligen unleashed the beast med sin groove metal. Och kulmen når och kommer ju med Far Beyond Driven då, som vi ska prata om idag.
Mm. Alltså, de hade ju liksom ett ganska klassiskt hår metal band approach från början.
Mm. Ja, verkligen. Och det var ju liksom första platta, långt in på första plattan med Anselmo, så är det ju fortfarande spandex och nitar som gäller.
Mm. Och det hör man ju på Cowboys from Hell, tycker jag också. Den är hård förvisso, men han sjunger ju väldigt ljust. Den gode film.
Oh, ja. Ja.
På ett men sätt som sen, han skulle inte komma upp dit nu, om man säger så.
Cemetery Gates är ju så jävla glammigt, så att det är liksom så det är, nej, men det tycker jag hörs tydligt.
Mm.
Och det har väl liksom varit en anledning till varför jag kanske inte är så förtjust i just Cowboys from Hell och även Vulgar. Jag tycker det finns lite för mycket trampsmetal för min del liksom.
Mm.
Men sen ska jag ju säga så att jag är ju inget Priest-fan eller så heller, så det är liksom,
ja, det var ju lite spännande där då 91 när jag såg dem, för att på många sätt så de vred ju upp hårdheten i alla fall på Cowboys from Hell en aning. Och man märker ju då att de äldre banden tog ju lite intryck av det där som Judas Priest just som de turnerade dem med. För att Painkiller-skivan är ju bland det hårdaste Judas Priest har spelat in.
Ja.
Och strax efter den så slutar ju Rob Halford i Judas Priest för att gå vidare och starta Band Fight.
Just det.
Som är betydligt mer Pantera än någonting annat. Så att jag tror, och dessutom så rakar han av sig håret och börjar tatuera sig överallt. Så man kan ju ana liksom att de tog intryck av band som Pantera. Det fanns ju många andra band också. Men
Jo, och det är bara att titta på vad heter de då? Skid Row, som ju efter en turné med Pantera släpper Slave to the Grind. Mm. Så påtagligt inspirerad av att liksom vilja göra saker och ting mycket hårdare, skitigare.
Mm.
Så att de var ju verkligen runt och störde runt, så rörde runt i grytan.
Mm. Mm. Precis. Ja, men ska vi ta ett nacksving på bandet här då?
Ja, vilka historien.
Vilka är det vi pratar om?
Ja, precis. Alltså bandet bildas ju av bröderna Daryl Lance Abbott och Vincent Paul Abbott redan 1981. Bröderna växte upp i Ennis i Texas. Deras far var countrymusiker och drev en studio. Det var genom honom de fick uppmuntran, kunskap och stöd. Daryl då, mer känd som Dimebag Daryl eller bara Dimebag, plockade upp gitarren som 12-åring och stod ofta på sitt rum framför spegeln i full Kiss-makeup och övade. Vincent då, eller Vinnie Paul som vi känner honom, han ville från början spela tuba, men hans far vallade in honom på trummor efter att ha förklarat att det inte fanns mycket till karriärmöjligheter för tubaspelare.
Vilken tur.
Ja, jag är ganska nöjd över det faktiskt. Samtidigt så är jag ju lite nyfiken på hur en sån kille som Vinnie Paul hade spelat tuba.
Ja, förvisso.
Han kanske hade kunnat bli värsta avantgarde tubaspelaren.
Mm.
Nåja. Men via pappan så fick man ju också mycket, eller förlåt, båda bröderna var ju starkt influerade av Kiss, Van Halen, Black Sabbath och Judas Priest, så det har de ju. De slängde ju alltid med de influenserna i intervjuer och live. Men via pappan så fick man ju också mycket country som senare kom att spegla av sig främst i Dimebags gitarrspel. Pantera bildades då 1981 och då är bröderna Dime och Vinny 15 respektive 17 år. Till en början går man under namnet Gemini och senare Eternity, men redan på debuten Metal Magic från 1983 så har man tagit namnet som ska stå sig fram till 2003.
Metal Magic.
Metal Magic.
Kan vi komma på något mer generiskt hårdrocksalbumnamn än det?
Jag tycker att de kunde kanske ha hållit kvar i det här. Vad var det de hette först?
Gemini.
Ja, men Gemini. Eternity. Det är bra grejer.
Ja.
Alltså, ja. Under åren då, 1983 till 1985 så hinner man släppa 3 plattor. Och på den här tiden då är ju stilen främst glam metal. Det som skiljer dem är ju liksom att man märker ju ganska tidigt att Dimebag Darrell då, han är ju väldigt starkt influerad av Van Halen, Eddie Van Halen, och så han är ju en gitarrvirtuos redan från start, så de får sig ett ganska bra följe hemma i Texas. Man hinner avverka ett par basister på den här tiden och en äldre sångare. Men 1986 så står man återigen utan sångare. Och denna gång så hämtar man in en talang som inte är från Texas. Den här killen då är uppvuxen i New Orleans och döptes av sina föräldrar till Philip Anselmo när han då föddes 1968. Hans pappa drev en restaurang i New Orleans och Phil själv jobbade på en räkbåt med sin styvfar. 1985 väljer han att hoppa av skolan för att satsa på musiken, och bara året senare står han alltså som sångare i Pantera, helt ovetande som vad som komma skall. Bandet hade under en tid velat se musiken dra i en annan riktning, bort från glammen och mer åt det hårda, men med Phil, och med Phils intågan i bandet så var detta helt plötsligt möjligt. När power metal släpps 1988 har man tagit bort all spandex och stora frisyrer till fördel för en mer avslappnad stil. Men musiken är inte riktigt där ännu. Det ska dröja till nästa skiva, Cowboys from Hell, innan man riktigt fullt ut vågar släppa den sargen helt. Och när man med den skivan släpper sargen 1990 så sågar man också lite av den grenen som man sitter på. Inte så att man faller ner, men man kapar alla sina rötter. Man väljer att skrota hela sin bakkatalog, sluta trycka nya X och aldrig mer spela de låtarna live. Det är ganska imponerande för ett band som ändå har släppt 4 skivor. Mm. Och som också behåller bandnamnet.
Ja, det känns som att krävs ett visst mod ändå att tänka att nu startar vi om här.
Mm. Zero fucks given. Och när man då åker ut på sin 5:e platta så gör man det som om det vore sin debut. Och kanske med all rätt, för jag har faktiskt aldrig hört ett Pantera-fan burma speciellt för någon av de 4 första plattorna.
Vadå? Power metal. Ytterligare ett generiskt namn på en hårdrocksskiva.
Ja, ja, absolut. Nej, men alltså, som sagt, jag har lyssnat på dem. Jag har inte liksom fastnat för något av det. Har du det?
Nej, jag har naturligtvis lyssnat också över en nyfikenhet. Men ja, nej. Det står ju helt i skuggan av vad de gjorde sen, om man säger så. Mm. Eller skuggan. Så, står liksom bakom i någon gränd. Bortglömt.
Ja. Och som sagt, sent 1990 så släpper man Cowboys from Hell. 1991 så börjar man åka på turné med Exodus och Suicidal Tendencies. Fortsätter året med att öppna för band som Sepultura, Prong och Morbid Angel. Och lagom till september samma år så har man en plats på Monsters in Moscow tillsammans med AC/DC och Metallica, där man spelar för över 500 000 människor 3 månader innan Sovjetunionens fall.
Det där är ju en legendarisk och helt sjuk spelning.
Ja.
Den Metallica-spelningen är ju liksom en av de bästa live-spelningar jag har hört av det bandet.
Mm.
Det är mycket för att det är antagligen stämningen med
500
000 snart fria ryssar liksom, som bara släpper loss.
Och som släpper loss och är där, fast att polisen är där och slår upp de flesta de kan hitta.
Mm.
Och de som inte blir tagna av polisen, de röjer för fulla muggar. Så att det måste ju vara en otrolig känsla för banden. Och det måste ha inspirerat dem fruktansvärt att bara ge sitt allt.
Mm. Jo, man har ju sett videoklippen från Pantera spelning där. Och det är ju, men de kör ju sin grej.
Mm.
Och det är ju ändå rätt kaxigt, kan jag tycka då, av ett band som inte haft någon större framgång egentligen förrän med den här skivan. Och de har bytt stil helt liksom. Så.
Nej. Ja, som sagt, jag menar, man har ju liksom haft en litet följe i Texas.
Mm.
Och sen så, rätt 10 månader senare så står man på scen i Moskva framför 500 000 människor. Ja,
det är coolt.
Sen då, tidigt 1992, släpper man Vulgar Display of Power. Där befäster man ju sin groove metal-stil, som du tidigare var inne på.
Mm.
Phil, han byter ju ut eventuella falsetter mot mer rena hardcore-skrik. Och musiken är mer, än mer tyngre och hårdare. Och det är på denna skiva deras kanske mest spelade låt finns med, Singin' Walk. Med skivan på hyllorna fortsätter turnerandet, och denna vända besöker man bland annat Japan för första gången. Man är huvudakt på Monsters of Rock i Italien tillsammans med Iron Maiden och Black Sabbath. Och turnerandet tar ju faktiskt bara paus för skivinspelningar, och festandet tar aldrig slut. Vid denna tid börjar Phil uppleva enorma smärtor i ländryggen, och lagom till att Far Beyond Driven landar på hyllorna så har man då får han reda på att enda sättet att rädda ryggen är genom att göra en operation som har ett års återhämtningstid.
Mm. Det är ju en riktig berg- och dalbana liksom, första tiden här. Och i racerfart kan man väl säga då. Det är rätt bra marscherat på 2-3 år. Liksom.
Ja, och det är ju, det finns ett otroligt maskineri bakom Pantera med liksom management och turné-crew och alltihopa. Och jag vet att jag läste någon gång en intervju. Det var close-up-intervju efter att, jag vet inte ens om det var intervju, det kanske bara var en krönika. Men det var någon i alla fall i close-up som hade liksom pratat med Dine. Och de pratade hela tiden om liksom hela den här. De kände hela tiden ett behov av att liksom hålla alla med jobb. För de var ju som en stor familj. Och om inte Pantera-maskiner rullade så skulle folk gå arbetslösa.
Mm.
Jag tror att det låg en ganska stor press på dem att liksom det var ju inte längre bara gå in och spela och skriva musik för att det var kul, utan det fanns den här grejen av att ja, vi driver ett större företag. Mm. Maskinen måste rulla, bollen måste bli större.
Sen jobbar man väl ganska medvetet med bilden av sig själv. Måste, för de släppte väl hem videos ganska tidigt.
Mm.
Nu har jag inte riktigt koll på hur många som kom där runt den här tiden. Men det finns ju ett antal att se på YouTube om inte annat. Mm. Från 93 och 90 och sådär.
Jag tror att de hann släppa tre som var liksom medan de fortfarande var ett band, va?
Ja, och det är ju liksom, det är långa videos. Så det, ah, ja, det är timslånga liksom odysséer i festande och backstage och galenskaper och upptåg. Och liksom man befäster liksom bilden av sig själv som lite outsiders som skiter i allt och dricker ja, hejlösa mängder sprit liksom och ja, beter sig rock'n'roll.
Exakt. Så att man skapar... det är ju förlagen till Jackass.
Ja, och man skapar ju liksom på något sätt en bild av sig själv och får ett följe då förmodligen också.
Mm.
Som är intresserad av ungefär samma sak.
Exakt. Så att det liksom, ja, man gräver lite sin egen grav där liksom. Man visar upp hur man festar och så drar man till sig bara människor som vill festa på exakt samma sätt.
Mm. Ja, men om vi ska gå in lite på skivan så där.
Mm.
Skulle du säga att den skiljer sig från föregångaren? Alltså vi har ju varit inne på det naturligtvis att de Covers from Hell och World Display of Power är ju lite liksom klassisk hårdrock mer kanske. Med spår av det som komma skall naturligtvis. Men sen så tar man det här då på Far Beyond Driven fullt ut.
Ja, alltså fullt ut. Jag vet inte, jag tycker man tittar på de första fyra, de släppte ju fem studioalbum då, om vi räknar dem som de räknar.
Mm.
Och de första fyra blir ju egentligen bara hårdare och hårdare musikmässigt.
Mm.
Sen så är väl, skulle jag säga att den avslutande Reinventing the Steel är väl lite mera en tillbakablick, en kavalkad i de fyra tidigare skivorna liksom.
Mm.
Men de första fyra, de går ju liksom, de blir bara hårdare och hårdare hela tiden. Det som jag tycker skiljer Far Beyond Driven från Cowboys from Hell och Vulgar är ju att den här partystämningen är lite bortblåst. Och lyssnar man på texterna så är det mycket mer alltså småaktigt. Det är mer gnäll. Alltså visst, Walk, det är ju liksom det är väl också egentligen en disslåt, men den är liksom glad i sitt dissande. Jag tycker inte den energin riktigt finns i Phil på den här plattan. Nej. Han gör ett jättebra skrikjobb. Det är liksom, han har ju en bra röst och det funkar ju bra till den här plattan och den här musiken. Men lyssnar man verkligen på texterna så är det ett vinnerligt gnäll.
Jag tänker liksom också att den är ganska typisk. Den följer en kurva som är ganska typisk för 90-talet kanske. Alltså att banden börjar liksom som du säger, det är lite mer vi mot dem.
Mm.
Ja, inte party kanske, men ändå mer utåt agerande, utåtriktat liksom.
Mm.
Men sen så helt plötsligt så vänder den där kurvan rakt in mot dem själva på något sätt. Och vi har ju pratat om det här, om andra skivor, hur det går till. Och jag tycker att Far Beyond Driven är ju, den är ju lite med, en liten studie i, som du säger, lite gnäll och lite självhat och lite jag mår dåligt. Så.
Ja, och dels har ju det att göra med hans smärta. Han har ju sagt själv att I'm broken till exempel. Mm. Den handlar ju helt och hållet om hans ryggsmärtor och det faktum att ja, han är trasig.
Mm.
Och det är inte så om man läser texten så är det inte riktigt det man hämtar ur den. Men det är det han menar att det var det han handlade om.
Mm.
Men sen är det ju också, det märks ju här någonstans att han har börjat tagit mera droger och knark för att dämpa det här, för att det blir ju mer liksom, vad ska man säga, jag vet inte, men har man haft oturen att ha någon kompis som kanske har druckit lite för mycket eller har hållit på med lite för mycket droger, så vet man att de blir ju väldigt sluddriga och räntiga och väldigt låsta och låser sig vid små konflikter och sådär. Jag tycker liksom att lyriken på den här plattan speglar ganska mycket det.
Mm.
Återigen, nu låter det som att jag dissar skivan, men det är inte det jag försöker göra. Jag tycker att det är en markant skillnad i lyriken från de två tidigare skivorna, som är betydligt mera, ja, Where the Cowboys from Hell.
Mm, precis, det behöver inte säga mer. Jag tänker, jag hänger upp en lite på genrebeteckningen här också, groove metal.
Mm.
Ska vi prata lite om det?
Ja,
vad lägger du i den genrebeteckningen?
Ja, men jag skulle säga som så här, jag tycker nästan att det är, visst, groove metal, det funkar väl. Det är ju, för det är ju ett groove. Det är ju liksom, det är ju den här, jag tycker de säger det bäst själv, Cowboys from Hell. De har ju, via pappan så har de ju en hel del country. Och lite det här hillbilly Texas-stuket. Och jag tycker att de får in det twanget i den ganska extrema metallmusik de gör. Och det blir ju ganska jävla underhållande. För att det blir ju väldigt... Det blir liksom, vad ska man säga? Det blir som Van Halen på syra. Eller ett jävligt aggressivt Van Halen. Vilket blir kul. För att det blir ju party. Det är lite det här som många band efter dem har lyckats göra. Det här när man tar någonting jävligt aggressivt och slänger ihop i ett party-element. Då finns det ju band som The Bronx till exempel. Loke tycker jag har ju också tagit mycket av Panteras, det här. Ha någonting jävligt aggressivt, gör det fruktansvärt svängigt och sen lite partystämning på det.
Mm.
Bam! Så har du liksom, vad är det de kallar det för? Positive aggression.
Mm.
Jag tycker om Pantera var väl de som verkligen, jag kanske inte myntade det, men de tog positive aggression till en helt ny nivå.
Mm. Ja, svänget finns ju onekligen där.
Mm.
Men ska vi ta lite i skivan så där. Vad är det för någonting, och varför tror vi att den liksom är som den är? Men lite hårda fakta så där.
Hårda fakta är ju att den är inspelad i brödernas pappas studio då. Jerry Abbott. Han hade ju en studio som heter Abtrax Recordings i Nashville. Någon gång under 1993 så spelas det här in då av Perry Date. Han har ju spelat in de två tidigare plattorna med Pantera och spelar ju även in den som kommer efter. Perry, han har ju valt ut specifikt för hur han fick till ljudet på Overkill's album The Years of Decay från 1989.
Mm.
En skiva jag inte hade hört innan det här avsnittet, så jag var tvungen att lyssna på den. Jag förstår precis vad de menar, för det är Terry Date ut i fingerspetsarna och ett väldigt kaxigt gitarrljud.
Ja, som gammal thrash metal fan så är det ju, måste vi bara inflika att det är en fantastisk platta, så kolla upp om ni inte har gjort det.
Absolut. Mm. Och det här är ett sound som kommer att bli Terrys signum när han senare producerar andra band också. Albumet genererar 4 singlar, I'm Broken, 5 Minutes Alone, Becoming och Planet Caravan. Den sista där är en Black Sabbath cover. Släpps som sagt 22 mars 1994 och vid månadens slut, det är väl vad, en vecka senare, så har den sålt 185 000 exemplar i USA och letar sig upp på Billboards listans första plats, vilket är ju ganska imponerande för en så pass extrem skiva.
Mm. Vad jag minns så kördes väl Unbroken-videon ganska hårt på MTV.
Oh ja.
när de står i någon källarlokal och bara spelar mot varandra. Det är en sån här klassisk bandvideo liksom, och mycket 90-talskänsla.
Men var inte det också lite så de gjorde alla sina videos? Jag tänker på liksom Walk, det är ju de på scen. Cowboys from Hell, det är de på en scen. De var ju väldigt inne på det här väldigt tidigt, att de ville ju inte att det skulle vara någonting annat än vad det faktiskt var. Det var de, det var musiken, det var fansen, det var liksom det gemensamma. Att det inte skulle vara så jävla mycket knussel.
Däremot tror jag att videon till Planet Caravan, den har jag för mig var en sån här som var lite datorgenererad med den tidens moderna teknik. Lite syratripp skulle man kunna...
Ja, det är väl något, jag tror att det är något frö som reser i universum. Ja.
Precis, och den spelades alltid sent på kvällarna. Liksom, som någon sorts, passade lika bra i som slutvideo i Headbangers Ball som i Chill Out Zone. Liksom. Det.
Ja. Men sen har du ju Five Minutes Alone och Becoming som också är sådär. Det är också de som spelar egentligen.
Mm. Ja. De var väl kanske inte mer komplicerade än så.
Nej, och det, why fix what isn't broken?
Nej, exakt. Ja, vi har ju redan varit inne lite grann på skivans relation till de andra tidigare släppen liksom och sådär.
Mm. Men det man skulle kunna fort liksom säga med det, jag tycker, för det har vi varit inne på lite, och det tycker jag är lite intressant, för det som du säger är att du har egentligen mer vulgar. Och vissa, och många säger ju att de tycker ju Cowboys from Hell är bäst. Och jag kan förstå de som var med på de två första plattorna, de tog det ju hela tiden och gjorde det hårdare. Jag kom ju in på Far Beyond Driven, så för mig var det snarare svårt att gå tillbaka till de andra, för jag tyckte de var mjäkiga. Men jag kan nog tycka som så att ska jag välja ut enstaka låtar, då skulle jag nog gå in och jag skulle nog liksom, ja, men jag kan nog välja ut Cowboys from Hell, välja nog ut Domination, Fucking Hostile, Mouth War, och vad heter den då? Skitsamma. Det finns några låtar där som är snorbra, men som helhet då återkommer jag alltid till Far Beyond Driven. Den kan jag lyssna på från början till slut och bara hoppa över en enda låt, och det kan jag inte göra med de andra, för att jag har väl de tidigare plattorna, så finns det så många låtar som jag har svårt för dem bara. De knorrar inte tillräckligt för mig.
Nej, jag kan hålla med om det, men samtidigt för mig blir det lite så här, man ska vara lite personlig, så var det väl kanske så också att de här skivorna följde rätt bra hur man mådde där i huvudet själv runt de där åren, alltså 92 till 93, det var ju bara fest och jättekul allting. 94 då blev man arbetslös och började må så halvkast, och då kommer liksom, ja, men skivor som Downward Spiral och liksom sen kommer den här, och det är liksom ett hårdare, råare sound som passar bra i mitt huvud för den tiden, men det gör ju också att relationen jag har till skivan när den liksom, när jag lyssnar på den, är ju den liksom. Så, men samtidigt, och det sa jag ju i början också då, att jag tycker att bandets bana här är så extremt typisk 90-talsaktig. Alltså att man går från extrovert till introvert på något sätt i sitt uttryck. Och med det så blir det bara hårdare och hårdare också. Och man går ifrån kanske klassisk hårdrock mer mot, jag menar, både thrash och döds och hardcore och liksom det, man gör ju någonting nytt. Groove metal säger vi liksom, men det är ju ändå, det är ju ganska jävla snorhårt liksom. Det finns ju ingen luft i den här skivan, om man säger så.
Det är så kondenserat så att det finns inte.
Det är bara riff, det är bara gitarrer liksom som drar sig genom öronen på dig liksom.
Ja, jag håller med dig. Och sen finns det ju många som menar då på att egentligen så skulle inte liksom Far Beyond Driven, det är ju inte deras bästa, men den blev så populär för, på grund av förväntningarna som de två andra skivorna innan hade byggt upp. Och det kan nog mycket väl finnas en poäng i det. Samtidigt så är det ju liksom deras mest sålda skiva. Så att, ja. Mm. Jag vet.
Ja.
Jag kan summera med att det är kul att det finns ett gäng skivor med dem, att det finns något för alla.
Ja. Men vad är det du gillar med den här skivan då? Om vi liksom ska börja gräva lite hårdare i den biten.
Ja, alltså... Sen när den väl landade i mitt skalle, för det tog ett tag, det ska man säga. Då var den ren jäkla guld. Jag vet inte hur ofta vi lyssnade på den här på förfester eller kollade in deras homevideos. Det här är ju så långt före Jackass. Och det var ju liksom... vi satt ju och pojkfnissa oss harmynta. Tveksamt om jag skulle uppskatta deras homevids idag. Alls, så att jag undviker att titta på det överhuvudtaget. Men jag minns att jag skrattade då. Alltså, jag tycker fortfarande att den här är ett mindre musikaliskt mästerverk. Alltså i den aspekten att riffen, rummorna, basen och sången, det är som kondenserad energi att man... Då hade man ju aldrig hört maken tidigare. Alltså, idag så finns det ju massor utav de här banden. De här har ju banat väg för alla de här som Lamb of God och massa sådana här band som verkligen gör högkondenserad hårdrock. Men på den tiden, det var bara Pantera som kunde göra det här. Men det finns en urkraft och kontrollerat vansinne på Fabian Dreven som får en att skratta av förtjusning. Då i alla fall. Och fortfarande än idag, jag kan tycka liksom, fan, öppna med Strength Beyond Strength. Det är liksom, det är så otroligt kaxig låt att öppna med. Och så ska man ju också komma ihåg att på den här tiden så de flesta gitarrvirtuoserna var ju liksom Steve Vai, Yngwie Malmsteen, Van Halen. I övrigt så var det väl kanske Kirk Hammett som var liksom hårdrockens någon form av liksom gitarrgud. Men alltså Dimebag, han gör ju saker som är liksom fysiskt omöjliga. Alltså man behöver ju liksom njurbälte för att lyssna på det liksom. Det är så att jag tror bara så här, i efterhand har man ju liksom lyssnat på andra saker som också har fått en att garva på det här sättet. Men det här var nog första gången som jag verkligen började så här, hur i hela helvete? Hur går det här till? Och det kan jag tycka, det är liksom det jag tar med mig från det är det jag älskar med den här. Sen kan jag då som sagt i efterhand tycka att det är ganska jobbigt att lyssna på Pantera för alltså de här texterna, de egentligen, de osar ju incelkultur. Det är ett jävla kukmätande eller dissande åt höger och vänster, och det är jobbigt. Och så tycker jag att det är jobbigt att de hela tiden ska hålla på vurma för den här jävla sydstatsflaggan. Och så tycker jag att det märks på den här plattan att bandet och Phil börjar dra åt olika håll.
Jo, det är väl att friktionen börjar väl märkas också här. Det är väl kanske därför det låter som det gör på ett sätt. När man kanske inte riktigt är helt överens inbördes om vart man ska. Men då växer frustrationen, och då blir musiken frustration också kanske. Det jag slås också när jag lyssnade på den, det är ju, dels är det ju riffen. Alltså, det staplas ju riffidéer på varandra. Alltså en låt så tycker jag i alla fall jag med mitt liksom, jag kan ju inte spela gitarr eller skriva låtar, men det känns som att det staplas en hel del idéer på varandra liksom, i samma låt, och det borde inte funka.
Nej.
Kanske, om man ska vara krass, men liksom tänk Saint Anger liksom. Du har jättemånga coola riff, du staplar dem på varann, men det kanske inte lirar helt och hållet. Men här på den här plattan så handlar det ju egentligen bara om Dimebag Darrells jävla gitarr liksom. Och vad han gör med den, precis som du var inne på.
Men det är ganska bra, där summerar du det ganska fint. Det är en jävla fingertoppskänsla. Ja. Bara för att du har 500 riff så betyder det inte att det kommer att bli bra. Men nu hade de typ 500 riff att göra den här plattan med och de fick in allihopa på ett snyggt sätt.
Mm. Och det jag också kan uppskatta med skivan, trots att den är så kompakt och liksom luftlös i sitt sound, så hörs det liksom att de är ju bara de instrument de är. Så när solot kommer så är det bas och trummor bakom liksom. Det är inte så mycket annat, utan det är Dimebag Darrells jävla solo istället för Dimebag Darrells jävla riff liksom. Och så kommer riffet tillbaka då på det, och så bryter det lös i ett sjukt groove då, eftersom Vinnie har ju liksom det sättet han spelar trummor på, vilket också är, när jag tänker på det, är ett sånt orimligt trumsound egentligen.
Ja, absolut. Alltså det är så jävla burkigt och töntigt egentligen.
Ja.
Men det fyller sin plats i musiken.
Det märks ju liksom vems band det här är egentligen. Det är gitarristen och trummisen, har vi hört. Vilket annat band tänker man på då? Liksom. Men sen
så vill jag ändå lyfta lite. Vi har ju pratat väldigt lite Rex Brown här. Och jag vill ändå liksom... Han bör ju hyllas till skyarna för sin roll. Jag vet inte om du tänker på det, men så han finns ju alltid där och förstärker riffen när Dimebag riffar.
Mm.
Men sen så börjar han sola, och då gör Rex alltid lite olika utsvävningar som gör hela skillnaden.
Mm.
Man kan lyssna på grejer som, om man lyssnar på Shedding Skin och lyssnar på verserna, så gör ju Dime någon lite så här, vad ska man kalla det, dissonant gitarrslinga som går. Och den hade ju varit en grej, men då lägger ju Rex till någon annan melodi som liksom bara skapar andra grundakkord i det Dime gör och lyfter hela grejen till en annan nivå. Och det där gör han jävligt ofta. Och han gör det mycket med solon. Jag är inte säker på exakt vilken låt, men jag tror att det kan vara Hard Lines and Sunken Cheeks. Så finns det något lite ganska melodiskt gitarrsolo. Och då är ju Rex över halva basen och letar noter för att just bara förstärka hela melodin bakom.
Mm.
Och jag vet ju att Dime, han blev hyllad för på plattan efteråt, så har han gjort några Floods, och det gitarrsolot vann ju något pris för liksom bästa gitarrsolo och alltihopa. Men det första han sa när han skulle få det priset var att det här solot hade inte varit någonting om det inte hade varit för Rex bas i bakgrunden. Och det är precis vad alla tänker också som har lyssnat på den här låten, att herregud, han spelar ju så jävla mycket bas i bakgrunden liksom.
Mm. Ja, han får ju den rollen liksom.
Men det är ju, lyssnar du på många av de där banden idag, så det är ju inte många basister som tar den rollen.
Nej.
Men Rex hade den och han vågade ta den platsen.
Mm.
Det är som Billy Gould i Faith No More. Jag älskar när han är på typ på Epic, när det blir ett långt gitarrsolo. Ja, då blir det ett bassolo också.
Mm.
Det fanns det han håller på att harva på två noter liksom.
Nej.
Han ska inte vara någon jävla Van Halen-basist som kör umf, utan han är över hela fretboardet. Jag tycker det är härligt, det ska vara så.
Mm. Ja, om du måste välja då, vad har du för favoritlåtar på den här plattan?
Jag tycker det ändras hela tiden. Jag skulle säga så här, det finns en låt, jag stryker alltid Good Friends and Bottle Pills, för jag tycker den är jobbig, tramsig, dum. Men annars så, Strength Beyond Strength, fan, jag vet inte hur många gånger jag lyssnar på den. Slaughtered, så fruktansvärt jävla bra. Throes of Rejection, fantastisk låt. Jag tycker andra halvan, jag tycker det är kul därför att den första halvan är ju singlarna och hitsen. Men när man har kommit över dem och kommit in på andra halvan av plattan, så finns det så jäkla mycket bra låtar där också. 25 Years. Det finns så, men det som du säger, alla riffen är ju bra och de hänger ihop bra. Så det är bara så här, man bara lyssnar. Ja, fan, nu tog den här låten slut. Synd. Ja, men här kommer ett bra riff till.
Mm.
Ja, ah, ett till. Ja, just det. Ja, nu kommer det här bra riffet.
Ja, ett bra riff är ju alltid ett bra riff.
Ja.
Så är det ju.
Så att jag tror nästan att de kommer undan ibland med lite halvdåliga riff, eller lite halvdåliga i låtidéer egentligen. För att, nej, men det är bra riff.
Ja. Ja, nej, jag håller väl med. Alltså i stort att hela skivan är ju ganska solid rakt genom sådär. Man kan lyssna egentligen på vilken låt som helst. Jag kanske inte är lika såhär, absolut Good Friends and the Bottle of Pills är ju liksom högst tveksam i textmässigt.
Det också.
Så det, den går ju kanske bort mer på grund av det. Sen kan jag tycka att den är lite som ett litet roligt avbrott i det här liksom konstanta hamrandet som är fram till den. Så det blir liksom någon sorts dynamik i skivan genom att den liksom drar ner tempo liksom bara. Och den låter som mer som de står i studion och så här testar instrumenten lite grann. Står och gnider lite grann så här på sina instrument för att få igång det.
Men sagt.
Ja. Men som sagt, sen så börjar filmumla där och då blir det ju lite så här känsla över hela. Men som sagt, det går inte att se emot låtar som I'm Broken Becoming. Och jag tycker ju Shedding Skin är en sån där som jag alltid tänker, varje gång jag hör den, tänker jag, just fan. Så här. Den ja. Liksom så.
Och den är lång.
Ja.
Den är typ 7 minuter.
Mm.
Ja, det är sådär.
Det är ju alltså de flesta låtarna på skivan är ju relativt. Hitsen i början är ju typ runt 3:50. Ja. Men sen 5 Minutes Alone är 5:50. Du har Hardlines Sunken Cheeks 7 minuter.
Ja.
25 Years 6 minuter. Shedding Skin 5:37. Ja, de ligger runt 5 minuters strecket många av dem då, och det är ju i det här sammanhanget, det är ju en lång låt liksom. Det är ju...
Oh ja, alltså det är ju precis.
Ja. Ja. Men vad hände då liksom? Vad skulle du säga innebar den här skivan för bandet? Vi har ju pratat lite om att det här, de peakar ju någonstans karriärmässigt ändå, både liksom i popularitet kanske och alltså konstnärligt, eller vad man ska säga. Det som kommer efter är väl kanske inte lika upphetsande att lyssna på.
Nej, alltså det är väl det som är det tråkiga med den här skivan. Det är ju att det här är ju det här de pikar. Det här är ju liksom att i och med att de släpper den här så når de den högsta kulmen de har nått överhuvudtaget. Men i och med att de också släpper den när de släpper den och inte ger Phil tid till att göra sin ryggoperation, så fattar de i en serie högst omyndiga beslut. Och det gäller ju dem allihopa. Det gäller ju Phil som väljer att ta droger istället för att artikulera sitt problem. Det gäller ju bröderna Abbott som ju fullständigt ignorerar det faktum att Bill lider, och när han löser sitt problem på annat sätt så blir de förbannade på honom, skäller på honom, är arga och kan inte förstå varför han gör som han gör. Och då börjar det helt plötsligt bli väldigt tydligt dysfunktionella man är som band. Det har funkat så här bra för att det har varit ett party, men när partyt börjar gå över så är det 4 ganska omogna pojkar som står och försöker rädda en skuta som håller på att sjunka.
Mm.
Och det tråkiga är att den sjunker så jävla länge också.
Mm.
För att här någonstans så skulle man ju då efter, om man inte liksom bröt innan Far Beyond Driven, så skulle man ju bryta efter Far Beyond Driven och ta den pausen. Men 96 så kommer man ju likförbannat ut med Great Southern Trendkill.
Mm.
Utan att ge Phil den paus han behöver. Och där är han ju i sitt värsta jävla heroinmissbruk.
Mm. Och dessutom har ju den gode Phil då en viss förmåga att hamna i trubbel för saker han säger och gör.
Oh ja, eftersom att han är heroinist så är det inte så jävla märkligt.
Nej.
Det finns ju inte en heroinist som låter klok.
Nej. Så är det ju, absolut.
Mm. Och jag tycker det är intressant, han var ju trots allt emot det här ständigt användandet av sydstatsflaggan, men det är alltid han som hamnar i rasistdrabbel.
Mm.
Mm.
Och det är det här som kanske gör det då lite problematiskt för folk att lyssna på Pantera idag.
Dels det, men sen också det faktum att det är, alltså, det kantas ju så jävla många dåliga minnen i efterhand när de sen börjar lägga ner bandet. Dels har de så många interna dispyter. Till att börja är de ganska underhållande. Jag vet att när vi såg dem i Solnahallen, vilket ju var ett ganska roligt gig, då hade han ju med sig sitt det här Viking Quest eller vad det hette, Viking Skull eller vad hette hans black metal band.
Ja, just det.
Ja. Och spelade, och sen så hade de med sig Satyricon som förband. Och ja, Phil sa väl en hel del mellan låtarna, men jag tror att Dime, han sa en enda grej. Och det gick han fram till micken och sa, let's just all thank Phil for dragging along some shitty black Norwegian metal band on the roads with us. Och hela publiken garvar och applåderar. Men och där blir liksom, gliringarna blir ju bara hårdare och tråkigare, och sen när de väl när de lägger ner bandet, så, eller ja, i pauserna också, så blir det sånt jäkla kast med ord och bråk som hålls via tidningar. De säger saker om varandra i intervjuer och håller på och tramsar.
Mm.
Och det är inte bara Phil heller, det ska man komma ihåg.
Nej.
Och sen så kulminerar ju det med att den här jävla idioten ska gå och skjuta ihjäl Dimebag då liksom.
Mm.
Som någon form av liksom reaktion på alla de här dumheterna. Och då blir man ju bara så här, ja, det hela svärtar ner hela minnet så jävla hårt.
Mm. Ja, det är ett tragiskt avslut på det här bandet på alla möjliga plan och sätt, tyvärr.
Ja. Och sen brorsan då som går bort på grund av hjärtfel.
Mm. Och efter det så knatar Phil omkring och fortsätter säga saker som han kanske inte borde ha sagt. Och det kanske kommer från hans mående då de här åren naturligtvis. Jag intervjuade ju Phil, kan det ha varit 2016-17 någon gång? Nej, inte 16, det var ju då han, det var ju då den här lilla vitvin-incidenten uppstod. Men det här, kan det vara då? 19 kanske, någonting sånt. Då hade han ju nyktrat till och tagit tag i sina ryggproblem och liksom hade gått ner en massa i vikt och liksom det jag uppfattade under de 20 minuter vi pratade var ändå att han var på en lugnare plats i huvudet sådär, och kunde liksom garva lite åt sig själv på något sätt, eller hade lite distans till sig själv.
Mm.
Och så. Och liksom erkände väl indirekt att han kanske har gjort saker genom åren som berodde på piller och omständigheter. Liksom, sådär. Och kanske inte att det ursäktade det han hade sagt och gjort. Men att det var, liksom, det var bara en konsekvens av allting. Så.
Precis.
Så, och det där började ju någonstans också kanske då tankarna på det här arvet efter bandet. För att då när jag intervjuade honom, då hade hans band Illegals, som han hade släppt en skiva med då, hade ju börjat att köra ett set med Pantera-låtar på sina spelningar.
Mm.
Och han hade ju inte rört de låtarna kanske då sen uppbrottet liksom.
Nej.
Så det var väl, det tog väl sin tid liksom kanske att närma sig det här, och han visste väl också kanske att det kanske var lite känsligt också. Det här att han skulle börja spela Dimebags och Vinnies låtar på något sätt.
Mm. Jag minns av diskussionen, för han kom med Illegals och gjorde den där Pantera-sättet på Gävle, va? Mm. Gävle Metal Fest.
Just det.
Och då, det var ett jäkla snack på Facebook om huruvida det var en bra eller dålig grej.
Mm. Men nu är det ju liksom, nu åker de ju runt under namnet Pantera med som en sorts tribute till bröderna. Rex Brown och Phil Anselmo tillsammans med Zach Wild på gitarr och Charlie Benante från Anthrax.
Ja.
Och det kan man väl tycka vad man vill om.
Ja.
Men samtidigt det är väl kul att få höra låtarna kanske live igen, jag vet inte. Det kan ju vara lite zombie-version över det hela.
Alltså jag kan förstå folk som har den här känslan av att vilja gå och se saker som kanske har ett visst värde rent minnesmässigt, men som i dagsläget inte är som, framförs riktigt på det sätt som det kanske en gång gjordes. Men vi börjar komma upp i den åldern nu när det liksom börjar bli våra gamla band.
Mm.
Förut så var det ju sådär Rolling Stones som harvade på. Du vet, Roger Waters kom för 78:e gången med The Wall.
Mm.
Och så då kunde man ju hålla en distans till det, för det var ju liksom vidare intressant för en själv. Men nu börjar det bli sådana här band som Mr. Bungle åker runt och kör liksom. Och samma sak där. Med inte i närheten av rätt uppsättning. Och Pantera då. Så att jag kan väl förstå. Så är man ett Pantera-fan och inte har fått höra dem, då kanske man nöjer sig med Phil och Rex.
Mm.
Själv har jag sett dem i originaltappning. Kanske inte på deras bästa årgång. Men jag nöjer mig med det.
Ja.
Men jag kan inte klandra någon som vill gå och titta på den då. Liksom.
Nej. Och det är väl, de får väl köra sitt ärevarv på något sätt, Rex och Phil, och hedra bröderna, och jag hoppas att de har gjort liksom en samförstånd med familjen åtminstone. Liksom.
Mm.
Så att det blir rätt så. Och sen så hoppas man väl innerligt att det inte blir någon ny musik. Och, alltså, jag har hört att jag läste något uttalande om att Rex Brown inte var liksom, hade stängt dörren för att skriva nya låtar, och då tänkte jag bara, nej men sluta liksom.
Mm-hmm.
Kör Greatest Hits-sättet, åk runt, casha in det, inte vet jag, bara låt det vara sen liksom.
Ja, eller skriv nya låtar, men släpp det fan inte under Pantera.
Nej, precis, han kan få spela musik med Phil, det kan han absolut få göra liksom. Det...
Ja, jag kan tänka mig att lyssna på, alltså, det skulle jag nog kunna tycka var lite kul om de där fyra som åker runt nu faktiskt väljer att skriva lite egna låtar.
Mm.
Det skulle kunna vara kanske lite roligt.
Mm. Kanske kan döpa namnet till Gemini eller någonting.
Plantera.
Ja. Ja, hörru du. Det finns mycket att säga och många andra saker att debattera om Pantera, kan man väl säga. Men jag tror det här avsnittet av Heavy Angels podcast och det här klassiska avsnittet har nått vägs ände här. Där vi har avhandlat Far Beyond Driven från 94 med Pantera. Ja du, Misha, ett sant nöje som vanligt.
Alltid lika kul.
Mm. Och sen återkommer vi inom en ganska snar framtid med en annan klassisk platta från det här magiska musikåret 1994.
Jajamän.
Mm.
Då blir det fler arga män.
Ja, det blir det. Tills dess, ta hand om dig min vän.
Detsamma.
Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
Hey, I met you. You are not cool.
I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't.
Because we are uncool.
I'm glad you were home.
I'm always home. I'm uncool.
Me too.
You're doing great. You know, the only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're on.